det är en början att få med sig ledningen. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Men då behöver man ju inte förstå kanske detaljerna, men förstå ändå att ja, men det här är någonting som finns här och nu, och det kommer ju liksom ta sig in som vatten, brukar jag säga, in i våran organisation.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av AI Sweden podcast. Idag har jag tagit mig till Kungsbacka kommun och sitter i Kungsbacka kommuns kommunhus tillsammans med Ivona Karlsson. Hej Ivona.
Hej Anders.
Du är digitaliseringschef här i kommunen. Mm. Och anledningen till att vi har åkt hit idag är för att höja blicken lite grann jämfört med de senaste kommun- och AI-avsnitten vi har haft i podden. När vi har varit väldigt fokuserade på enskilda projekt, så vill vi idag prata lite mer på kommunnivå varför artificiell intelligens är viktigt. Mm. Och anledningen till att vi har kommit hit är för att du personligen sitter med i kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhället. Där sitter du med i det AI-råd där 12 kommuner är representerade.
Mm, det stämmer.
Ni har också fått finansiering inom ramen för Starta er AI-resa-utlysningarna som Vinnova har haft, och där ni nu ska börja jobba med ett projekt för att använda AI för att utvärdera bygglovsärenden. Hantera bygglovsärenden. Och sen slutligen så är ni med i det här jättestora projektet som vi också har, som heter Den digitala assistenten, där Kungsbacka kommun, AI Sweden och ett antal andra organisationer i Sverige utvecklar och utforskar hur storskaliga språkmodeller kan användas i offentlig sektor. Så känslan blir ju att här i Kungsbacka så är ni på tårna när det gäller artificiell intelligens. Vad är det som gör att sånt stort intresse och sånt stort driv kring AI här?
Vi har ju haft driv kring digitalisering överlag i ganska många år, typ 10 år tillbaka egentligen, så att AI är bara en naturlig del att hoppa på, om jag ska uttrycka mig så. Jag tycker AI är väldigt fascinerande teknik. Jag och även många av mina medarbetare blir väldigt tagna av teknikens möjligheter, så att vi tycker att det här är en naturlig del av utvecklingen och digitaliseringen.
Innan vi tryckte på recordknappen här så sa jag att det känns som att det händer mycket här, och så sa du att ja, fast inte tillräckligt mycket. Varför inte det? Jo, vad är det som gör att det inte känns som att det händer tillräckligt
mycket? Ja, men jag tycker vi skulle kunna göra mer. Dels så tänker jag så här att oj, det här borde vi ju egentligen börjat med för länge sedan. Vissa saker borde man ju egentligen kanske, förutsättningar som i form av datahantering borde man ju egentligen kanske städa tidigare, för AI bygger ju på data. Sen så hade vi ju kanske kunnat också driva fler projekt. Men det finns ju saker som gör att vi inte kan göra det. Och det handlar framförallt kanske om resursfrågan. Resurser i form av tid. Det är ju det ena. Att vi har kanske inte tillräckligt mycket, eller tillräckligt många medarbetare som skulle kunna avsättas och driva olika AI-projekt. Och sen är det också en kostnadsfråga. Mm. Men vi får ju väldigt många propåer nu, faktiskt, de här Vinnova-utlysningarna. Många kommuner som hör av sig till oss och men ni är redan på gång. Ni skulle kunna vara med även på den här utlysningen och den här tillämpningen och så vidare. Så att nu tror jag sitter faktiskt med 2 nya förutom den som vi redan har igång på bygg. Där andra organisationer har tagit initiativet. Men ni kan väl vara med också.
Vi ska komma tillbaka till just det här samarbetet kommuner emellan. Men om vi håller oss kvar på den här kommunala nivån. Vilken roll ser du att AI spelar idag, men kanske på sikt kommer spela för Kungsbacka kommun? Varför är den artificiella intelligensen viktig för er att förhålla er till, förstå och börja använda?
Jag tror att det här är en teknik med enormt mycket potential som kommer vara lite avgörande för just det här med effektivisera, frigöra tid och kunna erbjuda nya relevanta också tjänster. Jag kan ju konstatera att vi har ju hoppat på lite andra tekniker som alla andra kommuner, till exempel RPA, automatisering, robotautomatisering. Vi har ju e-tjänster och så vidare, men vi kanske inte får den effekthemtagningen som man egentligen hade förväntat sig. Och AI tror jag kan göra mycket mer skillnad faktiskt.
Du säger frigöra tid. I vilken del av den kommunala verksamheten då? Var behöver man frigöra tid, och hur ser du att artificiell intelligens ska kunna hjälpa till med det?
Framförallt så behöver vi frigöra tid där vi har brist på personal. Mm. Vi har ju brist för personal både inom vårdsektorn, socialtjänstsektorn, men även andra områden. Och då är det de rollerna som jobbar brukarnära, som kanske spenderar väldigt mycket tid på administration, texthantering, informationsletande och så vidare. Onödiga liksom arbetsmoment. så kan vi skifta över från de här administrativa arbetsuppgifterna till de arbetsuppgifterna som liksom där krävs, där det är människa som krävs.
Mm. Och där den spetskompetensen som de medarbetarna besitter också då.
Precis, precis. Så det är där vi behöver. Och vi har ju kanske byggt på oss alldeles för mycket administrativa rutiner och så vidare. Och det är ju lite en kanske baksida av den digitala eran.
Mm.
För ju mer vi kan digitalisera, desto mer liksom kanske rutiner vi skapar för att dokumentera och så vidare.
Men då låter det lite grann som någonting som vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt också, fast på ett lite annat perspektiv. Men att du säger frigöra tid, och det innebär att den här bilden som ibland finns i allmänmedia just nu om att artificiell intelligens kommer ta jobb, så det du beskriver här och som andra också beskriver ibland blir ju snarare tvärtom på något sätt, att vi använder AI för att se till att de händerna som vi faktiskt har till hands kan utföra det liksom välfärdsuppdraget som vi förväntar oss, vill att de ska ha tid att göra.
Ja, vi måste ju använda de resurser vi har, alltså i form av människor, till där de verkligen behövs, där de inte kan ersättas av en robot eller en annan teknik. Och det som vi kan ersätta behöver vi ersätta. Sen är det ju också frågan om att vara relevant som samhällsaktör. Alltså våra invånare, de förväntar sig att man kan göra tjänster. Till exempel som du gör på banken eller e-handel och så vidare. Vi kan inte ha bara, men nu får du ringa oss mellan det och det klockslaget. Utan vi måste kunna erbjuda relevanta också tjänster. Mycket också självservice för att också avlasta de administrativa resurserna.
Mm.
Så det blir omfördelning skulle jag säga.
Mm. Vad krävs för att Kungsbacka kommun ska kunna komma så långt som du skulle önska? Du var inne på resurserna som är en begränsande faktor just nu.
Det blir ju lite moment 22, för att komma över den här tröskeln och börja frigöra resurser så behövs det resurser för att införa AI. Så att vi behöver både kompetens, alltså lära oss var AI kan användas, det är det ena.
Mm.
Förstå liksom teknikens möjligheter, inte på liksom bits och bytes nivå.
Mm.
Men vi behöver förstå vad vi kan göra med tekniken. Och sen också själva att ta sig över tröskeln och bara till exempel införa, upphandla en AI-lösning. Alltså vi behöver ha resurser som kanske förstår, men hur upphandlar jag en AI-lösning? Det har vi aldrig gjort förut, förrän nu den här starta din AI-resa-uppdraget. Och sen även att vi använder AI på rätt sätt utifrån etik, juridik. Vi har ju data eller AI-akt från EU och informationssäkerhet naturligtvis.
Mm. Jag tänker att vi kan ta, för du är inne på tre saker här. Förstå var den artificiella intelligensen kommer göra skillnad.
Mm.
Vad som skiljer AI från annan upphandling.
Mm.
Och det juridiska ramverket på något sätt. Och så. Om vi tar de här i tur och ordning. Förstå var AI kan göra skillnad. Hur jobbar ni med det?
Dels så har vi försökt kompetenshöja högsta ledningen.
Mm.
Och det gjorde vi ju redan i höstas. Och våra politiker, alla våra presidier hade ju fått en heldagsinspiration kring AIs möjligheter. Och även högsta ledningen på tjänstemannasidan. Så det är en början att få med sig ledningen. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Men då behöver man ju inte förstå kanske detaljerna. Men förstå ändå att det här är någonting som finns här och nu. Och det kommer ju liksom ta sig in som vatten, brukar jag säga, in i våran organisation. Sen har vi ju även haft lite olika insatser med att kompetenshöja också medarbetarna. Och nu har det nästan blivit som en lite mer självspelande piano, för att många delar i verksamheten springer kanske på någon kurs och så vidare. Men sen så får man ju kanske lite skev bild av hur lätt det är liksom att börja använda för de här språkmodellerna som finns öppna. ChatGPT till exempel är det många som brukar lyfta fram som exempel. Men den är ju bara att börja prompta. Så är du där, och så tror man att det kan vi bara plocka hem till kommunens verksamheter och plugga in i en arbetsprocess. Men så enkelt är det kanske inte.
Innebär det att man just nu är i ett någon slags konstigt mellanläge mellan att inte förstå vad AI är och vad man kan göra med det, samtidigt som ChatGPT och annat har gjort att det kanske finns orimliga förväntningar på hur lätt det ändå är att lyckas på något sätt?
Precis, och det gör ju lite grann att det har blivit att jag får ganska mycket förfrågningar från olika delar i verksamheten eftersom jag har ju en central roll i den här frågan. Men kan inte vi bara skaffa hem den här lösningen eller kan vi börja använda det här? Och då kommer de här frågorna som jag nämnde tidigare kring juridik, etik, och då har vi börjat ta fram kanske styrdokument i form av regler för AI. Men hur ska du förhålla dig till det här? Och egentligen så är ju grunden hur hanterar du informationen, hur hanterar du data?
Just det.
Tekniken i det här fallet är många gånger lite black box. För vi vet ju inte riktigt vad de här språkmodellerna gör.
Mm.
Så att det är både fascinationen för tekniken som driver på och att man kanske ibland tror att ja, men det är lätt.
Men sen då, att ta nästa konkreta kliv, att hitta den faktiska tillämpningen i den kommunala verksamheten. Den tillämpningen som faktiskt är möjlig att realisera. Den som är möjlig att realisera med rimliga kostnader. Mm. Och den som också kan skapa ett värde för kommunen eller för egentligen för medborgarna i Kungsbacka kommun. Hur ser den processen ut att hitta rätt ställe att börja på då?
Dels så kan man ju snegla ganska mycket på de som redan ligger steget före.
Mm.
Och ta efter. Mm. Bästa caset så är det plocka hem exakt den lösningen som någon annan offentlig verksamhet har gjort. Det kan ju vara även i näringslivet också. Och annars så är det ju så som det var på bygg då, där hade de identifierat att men här har vi en arbetsprocess inom bygglovshanteringen som just kräver väldigt mycket tid.
Mm.
Alltså administrativ tid för att vi hanterar ju ansökningar som kanske inte är kompletta och så vidare. Så där har man identifierat att men här finns det potential. Ett användningsfall där vi skulle kunna testa AI. Så att börja jobba egentligen med sina processer som de är idag och identifiera där man har liksom tidsslukare.
Mm. Men den idén att börja jobba i bygglovsprocesserna, den låter som att den kommer från bygglovshanteringen och inte drivet från tekniken.
Nej, det är drivet från verksamheten och det är så jag tycker nästan att det borde ju vara. Att det är verksamheterna som hittar de riktiga användningsfallen, för vi måste få liksom lite nyttohemtagning. Alltså det blir ju ändå en satsning både i tid och pengar på att bygga en AI-lösning, så det måste vi ju hämta hem.
Mm. Du sa en sak här i en liten bisats som jag ändå vill hänga kvar i. Du sa att AI tar sig in som vatten. Vad menar du med det?
Jag menar att det är ju här oss för stanna.
Mm.
Det är ju inte en fluga, utan det finns ju och folk använder det privat.
Mm.
Våra medarbetare använder det ju också, ställer frågor, promptar och så vidare och kanske matar in texter. Och som sagt, jag sa ju att folk är ju fascinerade av det här.
Mm.
Och därför tar det sig in. Och finns det eldsjälar också i en organisation så vill de gärna göra saker med AI.
Men det låter lite grann som när man gjorde intervjuer med digitaliseringschefer för kanske 10, 15, 20 år sedan. Då var bring your own device någonting som IT och digitaliseringschefer satt och brottades med. Hur ska vi förhålla oss till att folk börjar använda Dropbox trots att vi inte har tänkt att vi ska använda molnlagring och så vidare. Det låter som att, är det lite samma sak här som du ser händer med AI-lösningen också?
Ja, det är lite samma sak och då kan man ju ha lite olika strategier. Antingen så säger man liksom nej, vi stänger dörren, vi släpper inte in någonting. Eller så säger vi ja, vi släpper in det men under de här förutsättningarna. Det är här regler. Verket som gäller. Det. Och det för oss det här med vad gäller AI så har det regelverket blivit just det här med vårat styrdokument, regler för AI där vi egentligen lutar oss mot informationssäkerheten. Det är, du kan använda AI, vad det nu är, om det är språkmodeller eller andra lösningar, men det är informationen som styr vad du kan göra, vad du matar in och även vad du får ut.
Då är vi punkt tre här egentligen då, utav de tre. Informationsklassning och så vidare, förstå vad är det för typ av materia, data som vi vill använda ihop med vilken typ av AI-lösning och därmed då kunna fatta beslut om.
Det är det som är liksom, för att vi kan ju inte säga att men nej, ni får inte använda den och den AI-lösningen, vi stänger dörren för då stänger vi oss ute själva.
Mm.
Då blir det ju liksom dumt, utan man behöver förstå vad gör du med informationen som en enskild medarbetare. Så att de här, min strategi eller våran strategi för egentligen ta oss an AI-frågorna är ju att vi behöver göra. Mm. Alltså testa, så som vi har börjat med nu med starta min AI-resa och även den digitala assistenten. Och det finns lite andra initiativ på andra ställen i organisationen samtidigt som vi bygger strukturer. Så att det är lite bygga räls och köra samtidigt.
En del av det här körandet är upphandlingen då, som var punkt nummer två här på din lista. Vad skiljer en upphandling av AI från en traditionell upphandling av en webbserverlösning, dokumenthantering eller något annat som en IT-digitaliseringsavdelning är van vid att upphandla?
Mm. Det finns ju, jag nämnde ju tidigare AI-akt och de nivåerna som finns där, risknivåerna finns det ju där. Så det behöver man ju liksom ha med sig. Är det liksom högrisknivå eller lågrisk, eller vad befinner vi oss på skalan? För då vet man redan från början, är det en lösning som går att realisera eller inte? Sen kommer ju några sådana här praktiska frågor till exempel. Men jag är väldigt för att vi ska bygga lösningar som vi kan dela med resten av kommunsverige eller offentliga Sverige. Mm. Det är alldeles för kostsamt, både i form av tid och pengar, att satsa på skräddarsydda AI-lösningar. Och det är dumt att kommunerna ska uppfinna hjulet. Så att vi vill gärna i så fall upphandla lösningar som vi kan dela med oss till andra organisationer. Och så har vi gjort i det här fallet då att vi har ju rättigheter till att både plocka hem lösningen och vidareutveckla den med en annan leverantör till exempel. Och sen kanske ge bort till någon annan kommun. Så det är också en sån parameter. Sen är det ju det här också, kan ju vara lite mer tekniska frågor, till exempel vilken typ av licens måste du ha för ditt och datt för att kunna just dela med dig till andra och så vidare. Så att det har ju helt enkelt mina medarbetare fått lära sig och snoka reda på. Och då hade vi ju snubblat över EUs standardklausulavtal för upphandling av AI-system.
Mm-hmm.
Och den var ju ganska behjälplig.
Mm.
Så att egentligen ska man säga, det är lite som att upphandla en vanlig lösning, men du får lägga till några extra frågor.
Mm. Gör det att det blir jobbigare att upphandla AI än upphandla tidigare då?
Ja, det blir jobbigare om du inte har gjort det tidigare.
Mm. Men när du väl har gjort det då, en gång då?
Ja,
mm.
Och då faller jag tillbaka till det som jag sa innan, att vi gör och bygger rälsen samtidigt. Så att vi gör en upphandling, vi har gjort nu en upphandling av den här bygglovslösningen. Och samtidigt så lärde vi oss, okej, men det är de här frågorna som vi behöver ställa i en upphandling. Och då dokumenterar vi det i våra mallar för upphandlingslösningar av AI. Och då har vi det till nästa gång.
Mm. Det där tycker jag är intressant, för det var jag inne på i ett avsnitt för ett litet tag sedan, där vi pratade med Malmö och Vetlanda kommun, som har varit med och gjort också projekt inom ramen för den här första starta AI-resa-utlysningen. Och då pratade vi om lite grann om det här, liksom, så här, vad är ett lyckat första AI-projekt?
Mm.
Och att man kanske inte alltid når hela vägen i mål med den tekniska implementationen första gången, men att man bygger så otroligt mycket annat lärande på vägen som gör att, och det du är inne på här är ju egentligen också ett exempel på det, att när man gör första projektet, andra projektet, tredje projektet, att man också inte bara lär sig om tekniken och implementationen av den, utan den här byråkratin och administrationen runt artificiell intelligens också.
Det stämmer, det är verkligen huvud på spiken, just det här att lära sig samtidigt som man gör. Men sen vill jag ändå ha ambitionen att de piloter som vi startar ska ändå kunna flyga så småningom. Så att det är ju det vi har siktat på i den här lösningen. Men vissa beslut får man väl ta lite med magen, till exempel ska vi ha den här typen av licenser eller den här typen av licenser. Vi har valt till exempel att drifta den här lösningen också sen hos oss när den blir klar. Så att man får väl också tro på att den piloten ska flyga.
Ja, absolut. Jo, absolut. Men även om den i slutändan inte gör det eller blir exakt det man har tänkt, så finns det ett annat värdefullt lärande på vägen också.
Absolut. Så att jag skulle nog uppmuntra egentligen till att börja testa.
Ja, för det blir då följdfrågan som jag tänkte säga. Liksom så här, den här typen av lärande som du då säger att ni gör, inte bara om tekniken utan runt omkring, men även om tekniken. Alltså hur mycket av det här behöver vara egen upplevt, att man har egen skit under naglarna och har jobbat med det här? Hur mycket skulle man kunna liksom så här, läsa sig till för att andra har gjort det?
Jag tror att det är otroligt värdefullt att få gjort det själv.
Mm.
Alltså det, även om du kan lyssna på någon annan och hämta hem kanske dokumentation eller rapporter och sådär, så ändå göra det här på egen hand, det skapar ju också ett sug, för nu märker jag på våran byggförvaltning att de har ju fått lite mer smak, alltså de vill ju ha fler AI-lösningar. Mm. Så att vi är ju halvvägs i den här starta din AI-resa, men nu har de redan börjat liksom titta på, ja men här skulle vi kunna göra saker. Och sen upptäcker man saker om sig själv, alltså sina egna arbetssätt.
Mm.
De sa ju själva också, okej, nu lägger vi på en AI på den här bygglovsprocessen, men i den optimala världen så borde vi egentligen haft kanske alla alla ritningar digitalt, för då hade vi inte behövt ha AI som en kontrollfunktion för att kolla ritningarna och att allting finns komplett på ritningarna. För hade du haft ritningarna där kanske invånarna hade lämnat in dem på enligt ett visst format, så hade man ju liksom redan löst det från början.
Därför det som händer är att när du ska införa en AI på det här, då måste du sätta ner och titta på processen.
Mm.
Och då kan det hända att du upptäcker luckor i processen som du kanske hade velat jobba bort i vilket fall som helst,
ja,
egentligen.
Precis.
Men du har inte tagit dig den tiden tidigare att faktiskt genomlysa hur du jobbar.
Exakt.
Du säger att en tydlig ambition från er är att bygga lösningar och sen kunna dela dem med resten utav kommunsverige. Varför är den ambitionen viktig?
Dels så är det ju en fråga om resurshushållning, alltså på ett nationellt plan, tycker jag. Jag ser ju nu, för jag omvärldsbevakar väldigt mycket kring vad händer i andra organisationer. Och då bygger ju många kommuner samma saker eller ungefär samma lösningar baserade på AI som 3, 4, 5 andra kommuner gör. Och det blir ju enormt resursslöseri. Säg att vi hade kunnat ha någon plattform där vi kan liksom lämna ifrån oss en färdig lösning och så kan andra ta vid och sen kanske plocka hem den och skruva lite på den, anpassa det till egna förutsättningar och så vidare, så hade det varit så mycket mer resurseffektivt.
Mm. I tidigare traditionell gammal digitalisering, då pratades det om utmaningar för landets mindre kommuner i form av att man inte kanske hade de finansiella musklerna för att kunna köpa den tekniken som man skulle vilja ha. Kompetens, det har vi också pratat om här, att det också är en del fortfarande, givetvis. Men jag tänker att ytterligare en sak som kommer till nu, det är ju att en mindre kommun har inte riktigt lika mycket data. Om man vill göra någonting inom socialtjänsten, så en liten kommun har få personer i sina system. Det blir svårare att göra typ utav statistiska metoder och så vidare. Hur tänker du om den delen? Att få till samarbeten kanske inte bara på tekniksidan utan också liksom faktiskt få fart på det här snacket om delad data på allvar?
Det är, alltså utan data så blir det ju ingen AI.
Nej.
Nej, så att vi kan ju dela lösningar, men sen om vi ju inte kan träna dem också på relevant data så blir det ju ingen färdig lösning heller. Så att det skulle vi också kunna göra på olika sätt, och där kan man göra antingen att man lämnar ifrån sig data som är naturligtvis anonymiserad, tvättad och så vidare. Eller så gör man den här federerade inlärningen, att man liksom lär på hemmaplan i en organisation och sen så lämnar ifrån sig en färdig lärd AI-lösning då.
En liten modell som tillsammans sätter ihop en stor.
Och där har vi nu börjat prata i, vi är ju en del av Region Halland och det är ju 6 kommuner plus Region Halland då. Och här har vi nu börjat prata om, men hur skulle vi kunna kanske dela? Det är ju ett steg att dela med hela Sverige, men vi kanske kan börja dela inom regionen. Mm. Just det här med datadelning till exempel, eller dela på kompetens. För AI till exempel. Alla kanske inte behöver ha samma kompetens. Vi har ju också olika storlek på kommunerna. Vi har ju allt ifrån liksom Lilla Hylte till Kungsbacka och Halmstad, de 2 större kommunerna. Så att framförallt, jag tänker lite grann, är man stor så får man vara snäll också och dela med sig.
Mm. Vilken typ av data ser du skulle vara värdefull att börja dela för att den skulle kunna skapa ett kommunalt värde fort? Vilken data skulle du vilja ha tillgång till från andra kommuner, tror du?
Vi kan ju räkna bort allt i alla fall som är GDPR-skyddat. Annars så är det all data inom många verksamheter som är till exempel alla dokument som är ändå allmän handling till exempel. Så det skulle man ju kunna dela. Det som är potentialen till öppen data.
Mm.
Öppen data är en fråga som tangerar AI ganska mycket.
Verkligen.
Och där är ju inte kommunsverige världsbäst på att publicera öppna data till exempel. Kan vi få fart på det? Jag var ju inne på alldeles första frågan, så sa jag att börja bygga förutsättningar för AI. Det skulle vi ha gjort tidigare. Nu gör vi det nu. Mm. Alltså, vi håller på att städa i våran data. Vi håller på att preppa för en datadriven organisation. Det kommer ju liksom bana vägen för även datadelning till andra.
Mm. Som jag sa när jag presenterade så sitter du också med i det här AI-rådet som är kopplat till den här kraftsamling för AI, kommuner och civilsamhälle. Om du fortsätter resonera här utifrån liksom det nationella perspektivet och med AI-rådshatten på dig, vad ser du att kommun-Sverige tillsammans skulle behöva göra för att kunna på allvar kapitalisera, realisera möjligheterna med artificiell intelligens och skapa värde i landets kommuner?
Det är... Vi kan ju inleda väldigt mycket samarbeten, just det här med krokarm. Som jag sa så är det ju flera som går ihop nu, både med andra kommuner men även akademin, och söka till exempel projekt, Vinnova-projekt. Men vi behöver nog ändå en nationell aktör som skulle kunna hålla ihop det. För kommer vi till frågan med att dela både data och dela lösningar, då är det inte lika lätt att dela kanske bara så här en till en.
Nej.
Utan man hade gärna velat ha en aktör som kanske har en plattform för delning eller någon bibliotek.
För att få igång den här storskaliga, systematiska delningen, att det inte blir projektrelaterat utan det här är liksom del av verksamheten.
Exakt, och det är den frågan som vi driver inom AI-rådet ganska starkt, att den behöver på något sätt komma på plats för att just underlätta.
Det som är svårt som medborgare att förstå här är att vi har 290 kommuner. Vi kan, som du säger, vi kan inte uppfinna 290 hjul i varan av de olika kommunala förvaltningsbenen som faktiskt finns. För det blir på nationell skala väldigt resursineffektivt. Hur upplever du liksom att intresset för den här typen utav samarbeten kring AI och kanske framförallt då, eller inte framförallt, men också förutsättningarna för AI faktiskt ser ut i landet?
Jag tror det är väldigt bundet till mognadsgraden kring AI. Hur mycket man liksom börjat ta till sig. De som har börjat, som vi sa innan, att börjat labba, testa, de blir lite mer sugna på mer och då vill de gärna söka kanske partners och dela med sig och så vidare. Medan många kommuner sitter i där bara och lite som åskådare, att de inte riktigt vet vilken ända de ska börja i då. Så det är ett litet bekymmer skulle jag säga. Att vi behöver nå även de som inte är på barrikaderna, så som vi i Kungsbacka liksom, men vi är ju på liksom. Vi har ju fått mer smak också. Men det här med att även de små kommunerna kanske som inte är riktigt på banan behöver ju komma med då. Så att jag skulle nog vilja säga att även kompetens, alltså bara allmän insyn på vilka potential det finns, det behöver ju också spridas. Inte bara AI-lösningar och data.
Nej, precis, utan det som du började på det här, att du sa det, att det du var väldigt glad för är att ni började med att utbilda både den högsta politiska ledningen i kommunen men också de högsta förvaltningscheferna. Att det är en viktig, alltså bygga förutsättningarna för att man ska kunna ta sig an det här på rätt sätt. Hur gör man det då? Vad var det ni gjorde då?
Vi kände att i och med att ChatGPT kom ju där, så den blev ju liksom på allas läppar och så att vi har ju en gång om året så har vi alltid en framtidsdag för våra presidier och politiker. Och då kände vi att nu är ju rätt i tiden att AI blir temat. Och då blev det liksom helt naturligt att starta den här liksom, kan man säga, kompetensresan, för den här kommer ju pågå ganska länge. Och det var viktigt också att samlas i rummet och få de dialogerna ihop, både politiken och tjänstemannasidan. Hur ser vi på frågan? Och där kan man ju säga att det var ju lite olika röster. Vissa var ju för, absolut, men det ska vi köra. Och vissa var ju lite mer avvaktande, och det är helt naturligt också.
Hur mycket av ansvaret för att kommun-Sverige på allvar ska börja använda artificiell intelligens ligger på den nivån, på de folkvalda politikerna i presidierna och på den högsta förvaltningsledningen?
Ja, men det borde ske mer nationellt, men samtidigt när det inte sker så mycket nationellt så måste vi göra saker på egen hand. För det är ingen annan som kommer att göra det åt dig. Det är bara att börja göra.
Och då ligger ansvaret i den enskilda kommunorganisationen där.
Ja.
De behöver inte kanske grotta ner sig i detaljerna, men de behöver peka med hela handen och säga att det här är någonting som vi ska jobba med.
Det här är en viktig fråga. Ni behöver titta på detta och ta er till teknikens möjligheter.
Jag skulle vilja cirka tillbaka till det här samarbete eller göra själv. För som du säger, ni är med i både några projekt som är samverkansprojekt. Mm. Bland annat det här projektet då som heter Den digitala assistenten, som handlar om att bygga olika språkmodellslösningar för offentlig sektor. Och sen har ni sådana som ni driver själva. Vilka skillnader finns det att utveckla AI på egen hand inom ramen för Kungsbacka kommuns väggar och göra det tillsammans med andra? Vad är svårigheter och lättare när man gör det på ena eller andra sättet?
Om jag börjar med den som vi gör på egen hand för bygglovsavdelningen, då blir man ju lite mer kanske snabbfotad.
Mm.
Samtidigt så får du göra allting själv, som det här med upphandling, tänka på alla frågor, alla detaljer, så det blir en högre tröskel.
Mm.
Initialt. Sen har du, om du har kört några fler projekt, så blir det ju enklare. Samtidigt så kanske vi missar den här att det är någon annan organisation som berikar dig med så här skulle man kunna göra, vilket vi får i den digitala assistenten. För där är vi ju 3 kommuner och 3 regioner som jobbar ihop då. Sen är det ju annan, kan man säga, annat syfte i den, det projektet, digitala assistenten, för där vill vi ju bygga någonting för hela Sverige, och det tycker jag är otroligt häftigt att vara en del utav och kunna bidra. Och jag tror jättemycket på detta, just att bygga någonting, och att det här skulle kunna vara murbräckan också för flera sådana här lösningar som hela offentliga sektorn kan ta del av.
Ja, för det visar på ett nytt sätt att samverka kring artificiell intelligens.
Precis, så att det finns ju både det här med värdet i själva den digitala assistenten, men det finns ju ett värde att vi kan jobba på annat sätt. Men jag tror att utan AI i Sweden så skulle det nog kanske vara lite svårare. För att den här ändå AI i Sweden som håller ihop det är ju väldigt viktigt och väldigt värdefullt.
En viktig del i det projektet är ju att det här inte bara är ett samarbete som involverar chefer och utvecklare, utan även de som jobbar hela vägen ut i verksamheterna som ska vara behovsägarna, de som utnyttjar de här verktygen, är med i det här. Och det handlar bland annat om det första som ska göras är bland annat en lösning för hemtjänsten, där man ska kunna söka i dokumentation på enklare sätt och rutiner. Från ditt perspektiv, hur landar den här typen av diskussioner och verktyg ute i verksamheterna? Är man rädd? Tycker man att det här är bra? Liksom så här, vad...
Nu är det, den här är ju våran första då. Och det här är ju verkligen målgrupp, just det här med personal som möter brukare, undersköterskor och så vidare. De är ju kanske inte lika nära tekniken som kan jag säga, kontorspersonal, om jag ska uttrycka mig så.
Mm.
Men de har mött det här med väldigt liksom stor förväntan på att det ska liksom göra deras vardag lättare, enklare, och nyfikenhet. Så att jag tror att man, eller jag vet faktiskt att man välkomnar det här.
Mm. Jag vet att en viktig del i det här projektet, när jag pratade med min kollega Jonathan som projektledare här, att man går snart in i en fas där slutanvändarna, i det här fallet då sköterskorna, undersköterskorna som är mötebrukarna, ska vara med och träna den här AI-lösningen. Hjälpa till att annotera data för att få den att fungera som den ska. Det är ett ganska ovanligt sätt, tänker jag, om man jämför med den traditionella IT-tekniken, för då har det plötsligt stått en ny burk.
Precis.
Här får du vara med och utveckla den, och liksom så här, vad tror du det kommer liksom så här innebära, om man generaliserar, inte bara pratar om det här projektet utan andra projekt, att de som är med, de som ska använda den på slutet, också faktiskt behöver vara med och se till att den fungerar så som den ska. Kommer det påverka, jätteledande fråga, acceptansen för tekniken när den väl dyker upp?
Jag tror det är, delaktigheten skapar ju en öppnar ju upp för liksom acceptansen enormt mycket. Du får vara med själv och liksom skapa den här lösningen och så vidare. Så att det är ju väldigt positivt. Samtidigt så har vi ju utmaningar att det tar tid. Och så det är ju en sak som kanske i alla fall under arbetets gång kan bli lite frustrerande. För den här personalen som ändå är så pass ansträngd som den är idag, den behöver avsätta tid för den här annoteringsjobbet. Så att det är också sånt här som man behöver, och det här kommer förändringsledningen in från cheferna bland annat och andra som är involverade, att hålla personalen i handen kanske, men håll ut, det kommer bli bra. Så det är lite ups and downs skulle jag säga.
Jag vet att det här är ju en av de tre tillämpningarna som den här digitala assistenten ska jobba med från början. Och man har jobbat ihop med er, de här tre kommunerna och tre regionerna, för att hitta rätt användningsfall för språkmodeller. Hur såg processen ut från ert perspektiv? Att liksom så här, här i hemsjukvården, hemtjänsten är ett bra ställe för oss att börja.
Ja, det var den sektorn blev ju ganska givet, för vi fick ju faktiskt ett direktiv från vård- och omsorgsnämnden för ett år sedan, alltså inför 2023 redan, att använda AI inom den verksamheten. Så att där var man ju tidigt på bollen, och just det, apropå det här med värdet av att politiken är med.
Så det var politiken som gav ett politiskt förankrat beslut om att AI ska användas i vård och omsorg i Kungsbacka kommun?
Ja, men då visste vi inte att den digitala assistenten ens var på kartan.
Nej, men då var det mer ett principbeslut som fattades då?
Precis. Mm. Så att vi skulle använda AI på något sätt var ju näst givet. Sen så visste vi ju inte att den digitala assistenten var ju liksom på frammarsch. Så när den dök upp, den möjligheten att haka på, så kändes det ju, ja men här har vi match. Och varför kom direktivet från politiken? Det är just det här, för att man har utmaningar med personalbrist. Vi har ju på sommaren till exempel jätteproblem att få tag på vikarier. Folk vill ju vara lediga på sommaren, men det finns ju inga andra människor att få tag på. Är det någon som blir sjuk så är det också bekymmer. Så att just den här personalbristen har ju liksom drivit väldigt mycket att här måste vi göra någonting.
Och är det också då förklaringen till att man hamnar just i det här med rutiner och dokumentation och så vidare? För att det blir ett sätt för de som är nya in som timvikarier under sommaren att faktiskt snabbare liksom så här,
exakt,
göra det man är anställd för att göra.
Mm. Det är ju tidskrävande, och så är man ju kanske ny, då har man inte heller det här med att man har lärt sig om det sitter i ryggmärgen. Men du vet hur jag ska lägga om ett sår. Jag vet hur jag gör när någonting strular, till exempel medicingivaren eller någonting annat. Utan du behöver leta information, och då blir det ju ganska långa ledtider eller tider för administration och informationsletande. Det är det ena. Men sen så är det ju också det här med att nej, men helt enkelt att det var ju givet att här har vi bekymmer och vi behöver lösa.
Vi har varit inne på de här 290 kommunerna och utmaningar med det. Alltså, hur mycket liksom extra friktion skapar liksom den svenska decentraliserade förvaltningsmodellen här att med det kommunala självstyret?
Det hade underlättat faktiskt att det var ändå nationell styrning kring vissa frågor. Att ja, men det här får ni bara liksom ta till er och implementera. Just den här friheten som man kanske en gång i tiden trodde, men den här är ju väldigt liksom värdefull, gör ju att det blir resursslöseri. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket inom offentliga sektorn om att vi måste samverka, men det är så svårt.
Har du något eller några områden där du skulle verkligen se att en tydligare nationell styrning skulle kunna göra stor skillnad för dig och dina kollegor runt om i landet?
Kanske inte styrning, du uttrycker det styrning, för det låter ju väldigt hårt i mina öron. Snarare att man håller ihop saker. Och det var ju det vi pratade om, delning av lösningar, av data, av kompetens till exempel. För jag tror inte att vi kan gå till någon som toppstyrd modell i Sverige på sikt, utan vi kommer ju ändå ha det här självstyret. Men det är ändå så här, någon som håller ihop. Men här finns det ju till exempel guidelines kring juridiken eller vad det nu är liksom, att tillgå. Som man kan plocka hem. Sen kan du göra det, liksom anpassa det och till dina egna kanske förutsättningar och så vidare. Och samma sak med tekniska lösningar eller vad det nu är. Men att det finns liksom saker redan att hämta, eller de här svåra frågorna. Kan vi hantera datat på det här sättet eller vad det nu är? Så det finns ju vissa saker, men det är inte det här hårda styrningen.
Nej. Men hjälpa till ja, men som du säger, förstå juridiken, skapa förutsättningarna, tekniska förutsättningar kanske för datadelning och så vidare.
Ja, så den sortens styrning.
För att börja runda av, vad är roligast med att vara en digitaliseringschef i en svensk kommun samtidigt som AI är på väg att slå igenom?
När jag kommer till jobbet på morgonen så vet jag inte vilka nya frågor som jag ställs inför.
Nej.
Nu var det så här, men kan vi ta hem den här produkten, till exempel AI-lösning till? Eller ska vi, hur många AI-plattformar ska vi ha? Så jag får ju hela tiden nya frågor. Så det blir aldrig tråkigt, verkligen. Men det är svårt också.
Vad är det som är svårt?
Att det finns inte svar. Utan man får ju leta efter svar och gå lite på faktiskt magkänslan, läsa på. Så att jag gör ju väldigt mycket omvärldsbevakning till exempel. Och sen lyssna på andra. Jag var på konferens i förra veckan och då fick jag lite nya kontakter. Men Region Västerbotten gör nya saker. Skatteverket gör bra saker. Så att det är inte bara att titta på andra kommuner, men titta på andra organisationer också. Och ha väldigt mycket örat vid marken.
Du var inne på det, liksom på något sätt stjäla med stolthet nästan. Att man behöver inte känna att vi behöver göra allting själva, utan har någon annan gjort något bra, se till att följa fotspåren då. Liksom.
Precis. Och bygg kontaktnät också. Finns det någonting här? Liksom, men här är någon kommun som gör någonting spännande. Men knyt kontakt och gå vidare. Sen behöver inte alla liksom kontakter leda till att men du får hem någon lösning. Men man kan ju värt att försöka. Det är många som frågar mig också om saker och ting. Kul att dela med sig.
En sak som jag kan tänka mig kan kännas lite stressande, och det här är en fråga som jag ställer till folk i näringslivet också, det är ju att vi har en situation där teknikutvecklingen just nu går rasande fort. Och där saker och ting dessutom kan ställas på ända över en natt, för att Google eller OpenAI eller någon annan lanserar en ny stor fantastisk modell eller en ny tjänst som alla kommunmedarbetare faktiskt kan börja använda. Samtidigt som det finns en på goda grunder förväntan om att svensk förvaltning ska hållas inom lagens råmärken och massa andra liksom så här formalia. Alltså, hur svårt är det att balansera det här höga tempot i teknikutvecklingen samtidigt som det finns en viss tröghet i den svenska förvaltningen som vi vill ska finnas där för att vi ska kunna lita på den och att den ska fungera så som vi vill.
Och det är kanske inte bara att tröghet i den svenska förvaltningen, alltså egentligen överhuvudtaget i vilken organisation som helst. Man kan ju inte bara byta ut, till exempel jag var ju där inne på plattformar. Och det här är någonting som jag märker med AI är faktiskt annorlunda än med andra tekniska lösningar. För andra tekniska lösningar så kunde du liksom, nu tittar vi på någon plattform för till exempel bygga e-tjänster eller automatisering. Och sen så ett år senare så ser de ungefär likadana ut. Kanske några features som har bytts ut och så kan du implementera den och så räcker det med en. De här AI liksom möjligheterna och lösningar, de förökar sig nu som kackelacker. Alltså och då blir det så här, jag har varit på någon mässa och sett någon checklösning. Kan vi ha den i kommunen också? Men vad är det för lapptäcke man vill skapa? Så här gäller det också vara klok och hålla ut lite grann. För att det är ju ändå kostsamt att införa till exempel en plattform. Och har vi valt att satsa på exempel det här, kan vi kanske inte ha tre andra nya som kommer imorgon. Så det här är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Men någonstans får man ju liksom bestämma sig okej och hålla ut också. Men samtidigt inte kanske måla in sig i ett hörn att men nu sitter med ett avtal som vi inte kan byta ut. Men det är svårt. Det här kommer nog sätta press på både mina motsvarigheter i andra organisationer eller IT-chefer, vad det nu är, liksom den typen av roller, och kunna också på något sätt tillgodose verksamhetens behov samtidigt som du bygger en stabil plattform eller vad det är för tekniska lösningar du behöver ha. Så det blir en avvägning.
Det här är ett mångfacetterat ämne, kommuner och användning av artificiell intelligens. Finns det någon fråga som du tycker att jag inte har ställt, som jag borde ha ställt? Någonting som du känner att det här är en viktig sak för mig att få säga?
Ja, men det kanske du har ställt, men jag vill säga mitt budskap skulle jag kunna summera kanske, att våga testa AI, men samtidigt ta hand om de lärdomarna som du får i ett AI-projektpilot. Sikta på att försöka få den att flyga och sen också bygga de här rälsen som jag säger, men lär man sig saker kring hur man upphandlar, lär man sig saker kring hur man hanterar data, dokumentera det så att det blir liksom övergripande, kommunövergripande eller organisationsövergripande liksom dokument eller lärdomar eller vad det nu är. Och våga, samtidigt som man får ha både mod men även is i magen. Så att det är både liksom som att gasa och bromsa samtidigt.
Då, Ivona Karlsson, tänker jag, vi hoppas att kommunsverige blir bra på att gasa och bromsa samtidigt. Stort tack för att du var med i AI Sweden podcast.
Ja, men tusen tack själv.
Och till er som har lyssnat, vi hörs i ett nytt avsnitt så fort som möjligt. Hej så länge.